Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. På hemsidan beroendepodden.com så hittar du min mailadress ifall du vill komma i kontakt med mig. Det finns även en flik som heter hjälp att få ifall du behöver stöd och hjälp. Och vill du stötta podden och det jobb jag gör, så går det bra att göra det på hemsidan genom att bli en Patreon-medlem. Blir du en Patreon-medlem så stöttar du inte bara podden, utan du får även ta del av extra material. Som dagens avsnitt finns även i vloggpoddformat. Det betyder att det här avsnittet, om du är medlem på Patreon, så kan du se det i videoformat också. Jag har några sådana tidigare avsnitt, så kika in där eller bli Patreon-medlem, stötta podden. Glöm inte bort att fortsätta sprida podden på sociala medier. Det betyder jättemycket för mig och jag vill bara säga jättetack till alla er som lyssnar och till mina fantastiska gäster. Det är tack vare er jag gör podden och jag önskar er alla en god lyssning. Hej och välkommen till Beroendepodden, Malin Wallin.
Hej, tack så jättemycket.
Hej. Det är så fint att man kan göra podd på distans. För du sitter ju rätt så långt ifrån Stockholm. Vart sitter du någonstans?
Ja, jag sitter ju i Karlskrona.
Ja. Mm. Och jag sitter i Stockholm och vi kan podda idag tillsammans. Och, ja, men jag är jätteglad att du är här. Du ska ju få dela med dig av din historia och som handlar om psykisk ohälsa och självskadebeteende. Och i vuxen ålder så har du ju även fått diagnos borderline och lite annat som vi kommer att prata om idag. Du har dock varit skadefri i runt 6 års tid.
Ja.
Och jag tänker så här att du ska få börja berätta din historia om dig som barn. Hur det såg ut. Mm.
Ja, alltså min uppväxt har varit bra generellt skulle jag säga. Jag har två biologiska syskon och sen så har jag 5 bonussyskon, jag tror det är 5. Mm. Och ja, men har växt upp med min mamma och min pappa. Och de skilde sig när jag var 11-12 någonting där. Och då bodde jag mest med min mamma. Min och min pappas relation har varit lite svajig över åren. Och särskilt då när jag var tonåring. Vi var oense om mycket och vi bråkade väldigt mycket och sådär. Så jag bodde mest hemma hos min mamma. Min mamma har alltid funnits där för mig, alltid stöttat mig i allting. Och jag fick min lilla syster när jag var 14 år. Så att det är ju ganska stor åldersskillnad. Och det hjälpte mig väldigt mycket att min lilla syster föddes där och då, för att jag fick känna att jag hade någonting att kämpa för och hjälpa till med och sådär. Jag har även en morfar som alltid har ställt upp för oss, alltid hjälpt oss och stöttat oss och gör fortfarande. Så att, ja, jag skulle säga att min uppväxt har varit bra i största allmänhet. Sen har det ju varit lite upp- och nedgångar och lite olika saker som jag har blivit utsatt för som har gjort, som jag tror nu i vuxen ålder har gjort att mitt mående blev sämre och sämre. Jag har alltid haft kompisar ända sedan jag var liten, men jag har mer eller mindre under hela min skolgång, åtminstone upp till gymnasiet, varit retad, blivit utfryst, mobbad och så vidare till och från. Men jag har alltid haft kompisar ändå vid sidan om liksom. Och det värsta var väl egentligen i sjuan, när jag började i sjuan. Då började jag i en ny klass och umgicks med några tjejer där. Och det var jättebra i början och sådär. Sen började de frysa ut mig mer och mer. Det blev dödshot, jag blev kallad alla möjliga fula ord. De berättade för mig att jag skulle gå och ta självmord för att ingen ville att jag skulle leva. Att allting skulle vara bättre om jag inte fanns. Och det fortsatte ju kanske i ett halvår och det var i skolan, det var hemma, det var ute, det var hela tiden konstant. Och det var väl där som mitt mående började bli sämre och sämre. Jag skulle säga att det började redan när jag var 11 år. För det var då jag började att skada mig själv. Men det eskalerade där när jag var i 13-årsåldern. Och blev värre och värre. Och jag tror att det främst har med mobbningen att göra. Det pågick då som sagt i 6 månader ungefär, om jag minns rätt, innan jag vågade säga någonting. Och då berättade jag för mina föräldrar, för att jag kände att jag orkar inte med detta mer. De tog då kontakt med skola och skolan pratade med de här eleverna och även med mig då. Men det blev ju bara värre. Och till slut så gjorde skolan en polisanmälan mot de här tjejerna på grund av att de hade skickat jättemycket dödshot och så till mig. Att om jag berättar för någon så ska de döda mig. Om jag gör något så ska de se till att någon är efter mig och ska döda mig och sådär. Och det eskalerade ju ganska snabbt, för att det var, de här tjejerna, de tänkte ju att det var jag som hade polisanmält dem och inte skolan. Så att det blev ju värre och värre och värre. Och vi fick sitta på SOS-möten med de här tjejerna och försöka reda ut saker och ting och sådär. Och till slut då så fick jag byta klass, och då hamnade jag i samma klass som min bästa kompis. Och hon hade ju där hittat andra kompisar att vara med, så att jag började umgås med min bästa kompis och med hennes kompisar som hon hade hittat i den klassen. Så vi blev ett litet tjejgäng där som hängde, och resten av högstadiet var bra. De här tjejerna som hade mobbat mig innan var ju fortfarande liksom så, ja, de glodde snett i korridorerna och de spred falska rykten och så vidare. Men det var ingenting som rörde mig i ryggen där och då, för att då hade jag de här, den här tjejgruppen som stöttade mig hela tiden liksom. Och när jag började på gymnasiet så började jag i samma klass som min bästa kompis, och även där då hittade ju vi nya kompisar att hänga med, så där blev vi också ett litet gäng. Så att kompis har alltid funnits omkring, och jag har aldrig riktigt känt mig liksom ensam i det. Men jag skulle säga att ända sedan jag var liten att jag har mer eller mindre blivit mobbad till och från hela tiden, och utfryst då till, alltså till och från. Men jag har alltid haft i alla fall någon att vända mig till, och det har ändå känts väldigt tryggt att ha det.
För du började ju må dåligt väldigt tidigt. Du började ju självskada redan i 11-årsåldern, men måendet hade ju kommit innan det. Och när du säger dåligt mående, var det då ångest, eller vad kände du? Kommer du ihåg hur du kände som barn?
Jag kommer ihåg att redan när jag var typ 8-9 så började jag utveckla ett ganska stort hat mot mig själv och mot hur jag såg ut. För jag har alltid varit större än mina vänner. Alltid känt att jag inte ser ut som man bör göra, eller vad man ska säga, och att jag inte kanske är som alla andra. Så jag började utveckla ett ganska stort självhat redan där. Som tur väl var så eskalerade ju inte det till någon ätstörning eller någonting sånt. Men det gav mig ganska mycket ångest kring hur jag såg ut och hur jag betedde mig. Jag tror ju att mina diagnoser började visa sig redan där egentligen. Då jag hade väldigt svårt, eller jag hade inte svårt för att umgås med andra, men jag hade tyckte det var jobbigt om jag inte fick vara med eller om jag inte fick göra vissa saker på mitt sätt mer än vad andra barn kanske tyckte. Jag var väldigt envis och väldigt bestämd, och lyssnade inte någon på mig, så då tyckte de inte om mig, då ville de inte vara med mig. Övertänkte väldigt mycket och överanalyserade situationer redan som barn. Och just min borderline har ju i vissa fall skapat svårigheter i relationer där jag har svårt att lita på andra och är rädd för att bli lämnad ensam. Och då skjuter jag ifrån mig människor istället och lämnar dem så att inte jag blir lämnad. Och det har varit lite så ända sedan jag var barn. Och då sen så, ja, när jag var 11 där så blev det ju jättemycket ångest. Och hade svårt att hantera mina känslor. Visste inte vad jag skulle göra av alla känslor. Jag hade så mycket känslor. Det liksom bara bubblade över och så visste jag inte vad jag skulle göra med de här känslorna. Så då började jag ju att skada mig själv. Och till en början så var det ju inte, det var lite rispande liksom så. Men det utvecklade ju sig och blev ju värre med åren och jag skadade mig på många olika sätt så att säga.
Får man fråga på vilket sätt, på vilka sätt?
Ja, men jag skar mig själv med alla möjliga verktyg. Brände mig själv med cigaretter. Kunde sitta och banka huvudet i väggen jättehårt så att det gjorde jätteont. Kunde sitta och nypa mig själv med naglarna så att det blev hål. Ja, alla möjliga sätt egentligen. Det jag kunde hitta där och då i den stunden liksom.
Och man börjar ju med självskadebeteende för att det faktiskt gör någonting för en. Jag tänker för människor som inte kanske har upplevt ångest eller använt sig av självskadebeteende. Det ger ju en effekt medan man gör det. Och sen, du får rätta mig om jag har fel när det kommer till dig, liksom. Men
Nej,
är det
men
inte
så är
det
det.
som är liksom att just det här medan man gör det så får man någon sorts ångestlindring, det är väl att smärtan läggs någon annanstans, eller hur?
Ja, men precis. Jag skulle säga att det för min del så var det lättare att hantera smärtan på utsidan än på insidan. Och där och då i stunden när man gjorde det så kändes det jätteskönt. Jag brukar likna det med om man har fått vatten i örat och sen så vattnet rinner ut och den här känslan bara, åh gud vad skönt. Ungefär så liksom när den här ångesten släpper och man får ut det fysiskt istället liksom. Och där och då i den stunden så känns det ju rätt och det känns bra och det känns bättre där och då. Men bara sekunder efter när man inser vad man har gjort så blir det ju, alltså då känns det ju ännu värre. Och sen så går det liksom, för mig då i alla fall, och så blir det liksom som en ond cirkel att då blir det mer och mer och fler gånger och sådär.
Men hur, eftersom du började så pass tidigt, som tyvärr allt för många barn gör,
Ja.
var det någon som såg att du självskadade dig? Alltså familjen, eller dolde du det? Eller hur?
Nej, jag döljde ju det ganska bra. Mina föräldrar fick ju inte reda på det förrän jag var vuxen och berättade det själv. Jag vet att min bästa kompis visste om det när vi var tonåringar sen. Då vågade jag berätta det för henne. Så det var hon visste det, men ingen annan. Sen var jag ju typ i 20-årsåldern eller någonting innan jag vågade berätta det för mina föräldrar och andra i närheten liksom. Så jag kunde ju dölja det ganska bra.
När det kom till den här utsattheten i skolan. Nu är du 28.
Ja.
Så det är väl runt 15 år sedan ungefär snart. Som
Ja.
du gick i grundskolan. Vad hade man för mobbing? Hur ser det ut i skolan? Eller hur såg det ut i skolan då? Kring just så här. För det har ju alltid funnits mobbning. Men man försöker ju ändå någonstans ändra på det i skolor.
Ja, alltså min skola som jag gick på tog ju tag i det med en gång. Sen om strategin var så bra, det vet jag inte. De tog ju in och pratade med mig först och jag fick berätta allting. Och sen så pratade de ju med de här tjejerna, men de nekade ju att de hade gjort någonting. Och då så fick jag sitta på möte med rektor och kurator och ja, vilka det nu var, elevhälsoteamet och sådär. Och prata med dem och jag fick visa sms som de här tjejerna hade skickat och sådär. Och då gjorde ju de en polisanmälan utan att berätta det för mig. De frågade inte mig om det var okej för mig att vi gjorde det och så, utan de gjorde ju det. Och sen så hade de, eller så fick ju de här tjejerna hem då papper från polisen och från socialen, för att vi skulle ju ha möten på socialen och sådär. Och då blev det ju mycket värre, för de trodde ju som sagt att det var jag som hade gjort de här polisanmälningarna på dem. Och jag hade ingen aning om att det hade hänt. Utan jag fick ju till mig det sen då, att de hade gjort en polisanmälan. Men de tog ju tag i det med en gång och de lyssnade ju på mig och så. Men om jag inte hade haft de här bevisen som jag hade på sms och så hade det ju varit alltså ord mot ord, och då vet jag inte riktigt hur de hade hanterat det. Men det var ju, jag hade ju bevis liksom, så att det hjälpte ju mig där och då.
Du har ju också dina diagnoser, så det hand i hand med det, så när började du förstå att det kanske var något annat också då? Alltså, för du fick din diagnos i 20-årsåldern.
Ja, precis. Jag började ju gå hos BUP när jag var 15, 16 någonting. Då min mamma då hade börjat märka på mig att jag ofta mådde dåligt och inte ville göra saker och sådär. Där så gick jag och pratade då. Och fick först diagnosen GAD, alltså generell ångestsyndrom tror jag det heter.
Jo, det stämmer.
Men det visade ju sig sen då att det inte stämde. Men jag hade ju den diagnosen först och hade den i, ja, innan, ja, det var det jag trodde att jag hade då innan jag fick de här andra diagnoserna i 20-årsåldern. Så jag tänkte, ja men det är väl det då, jag har väl ångest över allting liksom. Jag började även äta antidepressiva. Jag har nog provat alla som finns tror jag. Har varit en liten försökskanin när det kommer till det känns det som. Men jag kände ju att det kan inte bara vara det, för att det är inte bara ångest. Det är någonting annat. Jag är ju alltså var livrädd för att någon skulle tycka illa om mig. Jag var livrädd för att bli utanför. Jag överanalyserade varenda situation. Om det var två kompisar i mitt tjejgäng som jag umgicks med som träffades utan att ha frågat mig, så blev jag jättesur på dem. Och tog ut det över dem då, och så sa jag liksom att ja men ni vill ju inte vara med mig, ni tycker inte om mig och så vidare. Fast jag visste ju innerst inne att ja men de två ville väl vara med varandra. Och hade jag bara frågat om jag fick vara med så hade jag säkert fått det. Men istället så blev jag arg och tog ut det på dem liksom. Och det har ju då med min borderline att göra, för det är ju en del av borderline att man är väldigt rädd att bli övergiven. Och jag kände liksom att det kan inte bara vara ångest och det kan inte bara vara de här sakerna som har hänt mig i livet. Mobbningen då till exempel, att mina föräldrar skilde sig tyckte jag var jobbigt. Jag har blivit utsatt för flera våldtäkter och sexuella övergrepp. Och sådär. Och jag tänkte att det kan inte bara vara de grejerna, för att det är något fel på mig. Man reagerar inte så här, man gör inte så här, man beter sig inte så här. Så där, och då var jag väl kanske, ja men i gymnasieålder där, 16, 17 någonting. Och jag liksom, jag var så himla känslig för allting. Om någon ändrade tonen i sin röst så kunde jag liksom få panik och bara nej, nu vill inte den här personen vara med mig mer, nu är den arg på mig. Eller om det var om två kompisar gick lite framför mig och jag gick lite bakom, så kunde jag inbilla mig att de går och pratar skit om mig där framme. Eller det kunde vara att någon tittade på mig, så kunde jag inbilla mig att ja, men den personen tycker jag är jätteful eller jättekonstig eller så här. Det kan inte bara vara ångest det handlar om. Men jag slutade ju gå hos BUP sen när jag var 18. Nej, nu måste jag säga, 17. Och sen så när jag var 18 så började jag gå på vuxenpsykiatrin då. Och träffade en jättebra terapeut där som jag connectade jättebra med. Och gjorde ju då en utredning som tog ungefär ett år. Och då fick jag ju de diagnoserna då. Och då var jag 20, ja, jag tror jag var 20 måste jag vara, ja.
Men först när du fick den här GAD-diagnosen, vad fick du för stöd kring det? Fick du några speciella verktyg att använda dig av? Kommer du ihåg? Eller fick du liksom, nej, det är medicin som...
Nej, alltså det fick jag väl inte, skulle jag inte påstå. Utan jag gick ju och pratade med en terapeut och sen så fick jag antidepressiva. Och sen så pratade vi ju lite om i skolan om hur jag skulle hantera min ångest där och när det blev för mycket runt omkring, hur jag skulle göra då. Jag fick även intyg som jag kunde lämna till skolan att jag inte skulle vara delaktig i vissa grejer, till exempel att presentera för hela klassen skolarbeten och så, utan det skulle jag bara få göra för läraren och sådär. Men jag fick ju inga verktyg i hur jag skulle hantera min ångest, utan det var medicin liksom.
Och då när du fick borderline-diagnosen, hur fick du några bra verktyg då?
Nej, jag känner så här att när jag fick mina diagnoser så jag fortsatte gå psykiatrin ett litet tag, men sen så blev jag typ bortglömd i princip. Jag skulle säga att min vasta tid i min psykiska ohälsa var där i 20-årsåldern. För då hade jag tagit studenten, jag hade flyttat hemifrån, jag hade inget jobb, jag gick på socialbidrag. Många av mina vänner hade jobb eller så hade de flyttat för att gå i skola. Och sådär. Och jag var väldigt ensam. Och det eskalerade ganska snabbt där. Och det var ju också i samband med att jag fick mina diagnoser. Och jag visste inte hur jag skulle hantera det. Det kändes skönt på ett sätt, för då visste jag vad som var fel på mig, eller vad man ska säga. Men jag visste heller inte hur jag skulle hantera de här diagnoserna. Och det kändes som att jag stod ensam i det. Och att jag, vad ska jag göra med detta här nu? Hur ska jag fixa mig? Hur ska jag fixa detta? Hur ska jag bli fri från detta liksom? Jag vill inte ha de här diagnoserna. Och jag gick ju då som sagt ett tag hos vuxenpsykiatrin. Jag blev inlagd på akutpsyk, eller skickad till akutpsyk och blev inlagd för suicidprevention. Det var ingen tvångsinläggning, men de övertalade ju mig ganska så väl. Men jag vägrade ju vara där. Jag fick panik. Jag tänkte, jag kan inte vara här. Jag passar inte in här. Nej, det är de här som är här är galna liksom så. Och jag stötte ju på helt vanliga personer, men jag kände att nej, men det här, de är ju helt knäppa i huvudet liksom. Här ska ju inte jag vara. Så jag sa till redan dagen efter att jag tänker inte vara här längre. Och de försökte övertala mig då om att jag skulle ligga inne minst en vecka. Men jag vägrade. Mm. Så att jag fick åka hem. Men jag åkte hem och bodde hos min mamma i några dagar. Någon vecka kanske det var. För att hon insisterade på det. Och jag fortsatte ju gå hos min terapeut då. Och jag var hos mamma där en vecka. Och under den här tiden så träffade jag min terapeut typ 2-3 gånger i veckan. Och sen så åkte jag hem från min mamma, kommer jag ihåg, och då blev det ju ännu värre. Jag gick inte utanför dörren, jag sa till nära och kära att jag var hemma och var sjuk, att jag hade influensa. Och jag drack mycket alkohol, skadade mig själv jättemycket, åt ingenting, jag sov knappt ingenting. Och det blev bara värre och värre under ett par veckors tid. Och jag visste liksom inte, jag vet inte, jag visste inte hur jag skulle hantera detta. Och alltså jag kände att jag fick inget stöd från psykiatrin. De erbjöd mig liksom ingenting mer än medicin, och medicinen funkade inte på mig, tyckte jag i alla fall. Och ja, det blev till slut så att jag en kväll stod med ena handen full med tabletter och den andra handen en flaska med vodka. Och jag minns inte jättemycket ifrån denna kvällen, men jag minns att jag stoppade in några utav de här pillerna och tog en klunk och svalde. Och det är lite så här, det är en sjuk känsla, för att jag stod där och jag hade musik på i bakgrunden. Och min största idol är Demi Lovato. Och jag lyssnade på hennes musik, och hon har en låt som heter Warrior, där hon sjunger om sitt liv och sin problematik, om hur hon kämpade vidare, hur hon klarade sig framåt och så vidare. Och där när jag stod där och hade svalt de här tabletterna, så började den här låten spela. Och jag bara stannar upp och lyssnar på den här låten. Och då inser jag efter en stund, vad är det jag håller på med? Vad gör jag? Nej, det här vill inte jag. Så jag springer ut i toan och försöker frenetiskt få upp de här tabletterna, och sen så kommer jag inte ihåg någonting mer efter det den kvällen. Men jag vaknar i alla fall upp dagen efter. Jag ringer till min terapeut och säger att jag behöver träffa dig nu, jag måste få hjälp. Och det gör vi då, och vi fortsätter träffas och prata och sådär, och jag blev erbjuden DBT. Men detta var då 2017 och jag var 21 när jag blev erbjuden DBT. Och då skulle jag börja plugga till förskollärare. Och hade då inte tid att gå DBT, för att DBT kräver väldigt mycket och det är väldigt många dagar i veckan och sådär man ska vara där, och många timmar varje gång och så. Så jag tackade nej till det. Och ja, det gick väl några månader och jag hade inte hört någonting från min terapeut. Jag hade försökt få tag på henne, jag hade försökt få tag på andra, men det var ingen som ringde upp. Sen till slut så fick jag ett samtal till och då blev jag erbjuden KBT. Provade det ett par gånger, men jag tyckte heller inte att det funkade för mig. Därefter så, ja, var det ingen som hörde av sig längre. Och jag fick inte tag på någon. Jag slutade försöka helt enkelt. Sen dess så har jag kämpat på egen hand och hittat egna verktyg till att hantera mina diagnoser och min psykiska ohälsa och alla känslor som oftast ligger på utsidan. Så jag blev ju erbjuden då som sagt DBT och KBT, men tackade ju nej till båda. Så delvis kanske det var mitt egna fel, men jag tycker ändå någonstans att de kanske skulle pushat det lite mer. Att försöka stötta mig lite mer i att i alla fall försöka med KBT lite mer eller sådär. Men det bara blev avbryt liksom, och sen hörde jag inget mer från dem.
Sorry för lite hosta här, men när du hade det här självmordsförsöket, hade du haft mycket självmordstankar under lång period eller?
Ja, jag har ju haft självmordstankar ända sedan jag var typ 12 år. Och tänkt väldigt mycket på det. Jag kunde sitta och googla på kvällarna när jag var tonårig om hur man lättast tar livet av sig, och skrev upp olika sätt hur man skulle gå tillväga och vad man behövde till det och sådana grejer. Men det var ju ingenting jag berättade för någon. Jag berättade inte det på BUP heller. Utan det enda jag berättade på BUP, det var att jag hade ångest och kände mig ledsen typ. Och de grävde inte djupare i det, utan
Jag tänkte frågade de på BUP om du hade självmordstankar?
ja, det gjorde de, men då sa jag ju bara nej. Och de frågade om jag självskadade och så, då sa jag nej. Men de kollade, alltså de grävde liksom inte djupare i det, utan nej, okej, okay, då är det så. Ja, men du har lite ångest, här får du antidepp typ. Men jag har haft självmordstankar sedan jag var ungefär 12 år. Och det har ju gått i perioder mer och mindre liksom. Men det var ju väldigt intensiva självmordstankar där i 20-årsåldern. Och det ledde ju till att jag var på väg att försöka ta mitt liv, men jag stoppade ju mig själv där mitt i alltihopa.
Men du har varit självskadefri i runt 6 år. Hur har du lyckats vara, alltså vad har du haft för verktyg? Du säger ju att du har varit tvungen att hitta din egen väg. Hur har du gjort?
Det var ju jättesvårt i början, för att skada sig själv kändes ju som en trygghet. Att det var någonting som jag kunde lita på, det var någonting som hjälpte mig. Och att släppa det var ju jättesvårt. Men jag helt enkelt bestämde mig för att det kan inte funka, eller det kan inte pågå så här, fortsätta så här. Det funkar inte. Jag vill mer med mitt liv. Jag vill utbilda mig, jag vill jobba, jag vill bli någonting, jag vill skaffa egna barn, och där vill jag definitivt inte att de ska se att jag skadar mig. Min lilla syster hade också en väldigt stor inverkan där. Jag vill inte att hon ska se sin syster skada sig och sin syster full med sår liksom och så. Och sen så träffade jag ju min nuvarande man då, när jag var 21. Och jag tror, eller jag vet att han hjälpte mig väldigt mycket, genom att bara finnas där, och försöka förstå mig. Så att det är mycket människor runt omkring som har hjälpt mig i att bli skadefri. Men sen så fick man ju försöka hitta sätt, som ersatte detta. Med att skära sig eller vad jag nu gjorde. Och det kunde ju vara allt från att ta en dusch, spola handlederna i kallt vatten, gå på en promenad, städa, måla och rita tycker jag är väldigt kul, så det gjorde jag ofta. Saker som fick mig att må bra och fick mig att tänka på annat. Och det var som sagt jättesvårt, och det var flera gånger som jag ramlade tillbaka på vägen. Och skadade mig någon gång här och var liksom så. Men ja, man fick hitta sätt helt enkelt som gjorde en glad och fick en att tänka på annat i de stunderna man kände att man behövde skada sig själv. Och jag använde mig också mycket av den här färdighetslistan som Kedo har. Den använde jag mig mycket av. Den fick jag av min terapeut, kommer jag ihåg. Så den hade jag liksom
Vill
i
du
säng.
berätta vilka Kedo är
Ja,
för de som inte vet?
Kedo är ju en organisation som jobbar för att förebygga, ja, med psykisk ohälsa och ätstörningar, självskadebeteende. Och sprida kunskap om det. Och ja, men bara ta bort stigmatiseringen kring ämnet, att man ska våga prata om psykisk ohälsa och sådär. Och de har ju då olika verktyg man kan vända eller använda, och även olika program och så man kan vända sig till.
Men vad sa du, den här listan?
Ja, precis. Jag
Hur?
hade ju den i sängbordet, jag hade den i köksskåpet, jag hade den i badrumsskåpet, jag hade den liksom överallt i
Men vad stod
lägenheten.
det? Vad är det? Kan du berätta om den?
Ja, det är ju en lista där det står olika grejer man kan göra istället för att skada sig själv. Och där står ju då till exempel ta en kall dusch, gå ut på en promenad, ja, rita, måla. Jag kommer inte ihåg exakt vad det står, men det står olika grejer som man kan göra istället för att skada sig själv. Och den kan man ju ta till då när man känner att det börjar bli för jobbigt. Så jag hade ju den överallt i lägenheten så att jag kunde lätt ta den och kolla på den. Vad kan jag göra istället? Och sen hittade jag ju som sagt egna sätt att hantera mina känslor på, och gjorde saker som jag mådde bra av istället.
Jo, och det där är ju jättebra, just de här små grejerna som man, för det, jag coachar ju och hjälper väldigt många kvinnor framför allt, men dels det här att vara själv hemma i sin egen skalle, det är typ så här värsta fienden nummer 1 om det väl börjar med negativa tankar. Så att så här, att isolera sig som är lätt att göra när man mår dåligt. Så har jag också gjort tidigare. Att jag liksom, nu mår jag dåligt och isolerar jag mig. Jag berättar inte för någon. Men det är just tvärtom att så här, komma ut från lägenheten. Eller göra någonting. Bryta av de där tankarna genom att ta en kalldusch. Eller som du säger, just att skölja kallt vatten på handlederna. Ger ju en bra effekt, vet jag. Och sen ta en promenad, alltså måla som du säger. Det är superbra att sen, okej, nu mår jag inte så bra. Vad kan jag göra för att bryta det här? Och det måste ju inte vara att liksom, jag brukar också rekommendera att så här, ringa en vän. Vända sig ut och berätta vad man känner för någon. Men om man inte har ett sånt nätverk som att man har någon ringa, då finns det ändå andra grejer man kan göra som du nämnde liksom. Att bryta de där tankarna när de kommer. Men sen är det väl också det här kunskapen att om man går omkring och tror att man kanske har en diagnos, så kan det ju vara bra att försöka göra en utredning. För att bara att få förståelse om sig själv gör ju väldigt mycket för en. Okej, jag har borderline. Det betyder att jag fungerar på det här sättet. Så hur ska jag göra i de här situationerna?
Ja, men precis. Även om det var väldigt skrämmande att få den här diagnosen. Och jag kände att nej, men det är ju helt fel på mig. Jag är ju helt koko liksom. Och jag måste fixa mig själv här nu, så att jag blir av med de här diagnoserna eller så här. Så var det ändå samtidigt skönt när man läste på om diagnosen sen. Man kände igen sig i väldigt, väldigt mycket. Och man kunde liksom börja bearbeta det där och då. Att ja, men jag känner på det här sättet för att det är en del av den diagnosen. Jag gör på det här sättet för att det är en del av den diagnosen. Delvis då, det är ju, man ska inte bara skylla på sin diagnos. Men det var ändå liksom att, ja, men man förstod sig själv lite bättre och kunde börja arbeta på det då och försöka hantera de här situationerna man vet att man har svårt med och börja tänka annorlunda liksom.
Ja, det blir en helt annan acceptans också. Ja. Att så här, men när du, för jag tänker du är självskadefri, men du, hur är ditt mående nu? Med ångesten och...
Det är ju mycket, mycket, mycket bättre. Det har tagit väldigt lång tid att komma hit där jag är idag. Och det har krävt väldigt mycket. Både från mig men även från andra. Andra har fått stå ut med mycket. Så. Men det är mycket bättre idag. Och jag skulle säga att jag är som vilken annan person liksom som helst. Men jag har ju fortfarande ångest till och från. Jag har lätt för att överanalysera saker och ting. Tänker ofta det värsta om det mesta. Och sådär. Och det skapar ju mycket ångest när man övertänker saker och ting. Så ångest har jag ju fortfarande problematik med, men inte alls på samma nivå. Och jag vet lättare hur jag ska hantera det när det kommer. Och när vad det gäller min borderline till exempel, så kan jag ju fortfarande få de här känslorna av rädsla för att bli övergiven. Och när man har borderline så kan man, om man blir triggad av någonting, så kan man lätt liksom tappa humöret. Och så kanske man kan säga saker som man inte menar, man liksom tänker inte där och då på vad man säger. Så kan man kanske säga saker till folk som man egentligen inte menar. Och så efter när man liksom förstår vad man har sagt, så får man jättemycket skuldkänslor. Och det har ju tyvärr då min man fått vara med om en hel del under de här åren som vi har varit tillsammans. Men nu, de senaste två, tre åren kanske, så har jag ändå kunnat hitta sätt att hantera det på när jag känner att jag blir triggad om någonting. När jag känner att jag blir irriterad eller arg eller ledsen eller vad det nu kan vara. Att jag då då går jag undan istället en liten stund och säger jag behöver vara själv en stund. Och då går jag iväg. Och det kan ju vara allt från några minuter till en timme liksom så. Men att man känner att nej, nu går jag iväg härifrån liksom. Eller om man är ute någonstans och man kanske inte kan bara gå iväg, att man nej, men vi tar inte denna diskussionen nu. Vi tar det sen liksom så. Och så kanske man distraherar sig med telefonen en liten stund eller vad det nu kan vara. Så att jag har ju hittat sätt att hantera det på. Även om det fortfarande finns i mitt liv, så är det inte alls på samma nivå. Och jag kan mycket, mycket lättare hantera det idag än vad jag kunde för några år sedan.
Och det är det jag menar, tänkte på när jag sa att det kan vara skönt att få en diagnos. För då, man ska ju inte skylla på sin diagnos. Jag är så här och det finns inget att göra åt saken. Typ, utan mer liksom, okej, så här fungerar jag. Jag förstår vad som har hänt, varför det har varit så här i livet. Varför jag har känt på det här sättet. Men sen då att man hittar de här verktygen som funkar för en själv.
Mm.
Och det har ju du verkligen gjort. Det är superfint att höra. Och det är därför du också är så öppen med din historia. För du vill sprida kunskap kring psykisk ohälsa, diagnoser och att man kan vända livet till det bättre.
Oh.
Trots att man har mått väldigt dåligt. Jag tänker du har ju ändå en hel del trauman. Både övergreppen som du nämnde.
Mm.
Och övergreppen i skolan. För det är också ett övergrepp att bli mobbad och utsatt.
Mm.
Hur har du liksom jobbat med dem på något sätt? Eller har du liksom bara lagt locket på? Nej, men du vet.
Nej, det har jag väl egentligen inte. Och det kanske jag skulle ha gjort tidigare. Men jag har väl egentligen bara försökt förtränga att det har hänt. Och sen så har ju det är inte alltid det funkar. I vissa situationer så kommer det fortfarande upp liksom.
Mm.
Och det, till exempel när jag träffar nya människor eller ska kanske träffa någon ny kompis eller så, eller någon eventuell blivande kompis eller så där, att man är rädd för att den personen ska hantera mig illa. Och jag har ju svårt för att träffa nya människor. För att jag, dels för att jag har social ångest, jag har ju även diagnosen social fobi. Mm. Men den här fobin har jag inte längre, men jag har fortfarande social ångest. Och jag tror att mycket av det kommer från mobbningen och det som de utsatte mig för i skolan. Och jag har inte liksom jobbat med det på något speciellt sätt, utan jag har bara försökt förtränga det egentligen. Och likadant de här sexuella övergreppen. Och det är ju ingenting som jag har jobbat med. Utan det har jag försökt förtränga och glömma att det har hänt. Och sen i vissa situationer så blossar ju det fortfarande upp. Och har ju ibland gjort det problematiskt i relationer och så som har kommit efter. Men då har jag väl pratat med min partner som jag har haft då och nu min man då om det här och förklarat liksom, och de har ju varit förstående i det, så att det har ändå funkat bra. Men när jag tänker tillbaka på det så skulle jag kanske ha arbetat med det och försökt, alltså pratat mer om det kanske på psykiatrin med min terapeut och försökt hitta sätt att hantera de här traumorna på. Men jag har liksom inte orkat det. Jag har bara velat att det skulle försvinna. Liksom inte ha hänt. Typ.
Mm. Jag tänker att det kommer säkert komma. Den dagen du känner dig redo. Att ta hand om den biten också. För att ha mått dåligt. Så pass länge. Och varit med om så pass mycket. Som du har varit med om. Så behöver man ju ta ett steg i taget. Mm. Och jag tänker bara. Genom att höra din historia. Så har du ju börjat lägga en väldigt bra grund för dig själv. Och sen så kommer det när det kommer liksom. Mm. Om man behöver bearbeta de sakerna. Som är min rekommendation att göra i förlängningen. För att man ska bli helt fri liksom. Men man kanske inte behöver ta allt på en och samma gång. Utan först hitta en så bra balans i livet. Och ett bra ställe. Och sen så jobbar man ju med en sak i taget.
Mm.
Tänker jag. Som anhörig, jag tänker om Eftersom du gillar, eller gillar, eftersom det här med att prata om psykisk ohälsa är viktigt för både dig och mig, så är det så här, vad tycker du som anhörig att man bör tänka på om en människa mår väldigt dåligt och inte...
Alltså det är ju väldigt svårt, för att oftast, i alla fall i min situation och i andra situationer som jag har stött på, så vet inte personen i fråga hur den vill bli bemött, hur den vill bli hjälpt. Det kan vara svårt att se att det finns hjälp att få, att det blir bättre när det är så pass mörkt som det har varit för mig. Och oftast så har ju jag då, jag har inte berättat för mina närstående, och då är det ju svårt för dem att veta. Även om de kunde se på mig att jag mådde dåligt, så var det ändå svårt för dem att närma sig mig. Men jag tror att mycket handlar om att ändå försöka kommunicera i den mån det går. Och försöka förstå, finnas där och lyssna. Att inte lägga så mycket värdering i saker och ting alltid, utan bara lyssna. Och jag tänker att även om man har barn eller så, som även om de inte har någon psykisk ohälsa, så tycker jag att det är väldigt viktigt att prata om känslor och tankar och mående, och inte bara de negativa utan även positiva känslorna. Mm. Så att barnen redan när de är små får liksom verktyg till att sätta ord på sina känslor och så vidare. Och är det då ett barn eller en vuxen också för den delen som man är anhörig till som mår dåligt, att man försöker stötta så gott man kan. Det är jättesvårt, men att man försöker stötta så gott man kan och att man visar att man finns där, att man vill lyssna. Och inte bara kanske försöka lösa alla problemen, för det är inte alltid det går, utan bara att man finns där och lyssnar och försöker så gott man kan att förstå personen. Har man själv inte psykisk ohälsa så är det ju ännu svårare att förstå kanske. Men då kan man ju försöka läsa på om det. Om man vet att personen har någon diagnos, att man kanske skaffar sig kunskap om den diagnosen. Men det är jättesvårt, det är det. Jag har ju själv haft psykisk ohälsa, och jag är också anhörig. Och det är jättesvårt, även om man själv har erfarenhet av det. Så alla är olika, alla reagerar olika, alla känner olika, och man kan aldrig veta exakt vad någon känner och tänker. Och även om jag kände och tänkte på ett visst sätt i en viss situation när jag var tonåring, så kanske inte det betyder att den här tonåringen som jag möter tänker och känner likadant, och det funkar kanske inte för den personen eller sådär. Så det är väldigt, väldigt svårt, det är det, men det bästa tipset jag kan ge är att försöka kommunicera och lyssna på vad personen har att berätta.
Ja, absolut. Och att våga fråga, som sagt.
Ja,
hur mår
precis.
Du? Om man ser att det är något. Och lyssna. Att det inte alltid handlar om att ge råd, utan mer finnas där som ett stöd. Och fråga vad behöver du? Och som du säger, personen i fråga kanske inte vet vad den behöver. Men sen också att tipsa om de här olika ställen man kan vända sig till är ju också bra, typ som Shedo som jobbar just med självskadebeteende och ätstörningar. Du har Mind, organisationen Mind, du har som också jobbar med det, och självmordslinjen, och det finns ju en hel del olika organisationer, och också vända sig till andra som förstår, och att man kan stödja varann i, för det finns ju många som grupper där man kan liksom få stöd och hjälp, som inte heller behöver kosta massa pengar, och att och bara börja prata om det, våga prata om det, som du säger, prata med sina barn är ju jätteviktigt att prata om.
Visst.
För när jag växte upp, jag visste inte vad ångest var förrän jag var vuxen. Och då levde jag också själv med ångest i många år. Men nu pratas det ju mer om ångest, om självskadebeteende, om beroende, ätstörningar, alltså, så det är ju bra liksom, men, men att det ska bli, jag tycker att det ska bli helt naturligt att prata om det, typ som det med andra bitar och,
ja precis, man får ju lära sig vad man ska göra om man bryter benet eller om man på något annat sätt blir fysiskt sjuk eller så, och på samma sätt så bör barn få lära sig hur man, vad man vänder sig, hur man gör om man mår dåligt psykiskt.
Ja.
Och att våga prata med sina barn om det tror jag är jätteviktigt. Men också att lyfta de positiva känslorna man har och prata om känslor i allmänhet. Och inte bara fokusera på att man kanske har varit ledsen eller arg eller haft en dålig dag, utan även på det positiva.
Ja, absolut. Och sen så sa du också i början här med självhatet som kom. Som jag också känner igen mig i, för jag hade också självhat i slut, ja, i många år. Men det kan man ju också jobba, alltså det jobbar man ju bort. Och det finns ju olika sätt att jobba bort det. Men att istället för att mata sig med de här tankarna om att man inte duger och att ingen tycker om en och att man inte är vacker nog eller vad man nu har för tankar. Att bryta de tankarna, att liksom säga till sig själv att man är värdefull och att man duger och att man, ja, för det är ju liksom det här tankarna som vi också behöver ändra på väldigt mycket, vad vi säger till oss själva. Jag kan höra kompisar, tjejkompisar som liksom bara, fan jag är dum i huvudet, jag gjorde si och så, eller klagar på sin kropp eller säger massa elaka saker till sig själv. Och jag bara, men vad säger du? Hör du hur du pratar med dig själv liksom? Och då kommer jag på precis. Att, nej. Att så här, herregud, vi har ett liv, och som jag brukar säga att den viktigaste relationen i sitt liv är relationen till sig själv. Och att behandla sig själv för det man är värd, och man är ju värd det bästa.
Precis. Man skulle ju aldrig säga sådana saker till en kompis till exempel. Och att försöka, det har jag liksom försökt tänka på den senaste tiden, att om jag säger någonting dumt till mig själv eller tänker någonting dumt om mig själv, så brukar jag försöka vända det till, skulle jag ha sagt så till någon annan? Nej, det skulle jag inte. Och jag ska vara min bästa kompis, för det, jag kommer alltid ha mig själv liksom. Och att försöka vända det då till att försöka tänka positiva saker om sig själv istället. Och har man gjort något misstag eller någonting och man känner sig jättedum, så är det okej. Man kan prova igen eller prova på ett annat sätt eller liksom så.
Ja, verkligen. Och, ja, nej, men det är fint att få prata med dig och höra lite om din historia. Så, och vad skulle du vilja avsluta med? Om det till de som lyssnar och som mår väldigt dåligt och kanske går med självmordstankar och mycket ångest.
Jag skulle vilja säga att fortsätt kämpa. Det är skittufft, det är jättejobbigt. Och det kanske känns som att det inte finns någon väg ut och allting är jättemörkt. Men det blir bättre. Och det har ni säkert hört 100 000 gånger. Men jag är ett bevis på att det blir det. Jag mår bra idag, jag jobbar med att hjälpa andra, jag kan använda mina erfarenheter till att hjälpa andra som mår dåligt, och det är skittufft och det kommer kanske ta tid, men ni är så mycket starkare än vad ni tror och det är värt att kämpa, för livet är så himla fint och när man väl får uppleva det så är det så värt det.
Tack, och med det tycker jag vi avslutar det här fina avsnittet, och jag tackar jättemycket för att du kom hit och all lycka till i framtiden.
Ja, tack så mycket, tack för att jag fick komma.